Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Kan man gnälla på rätt sätt?
Ja, vi har alla varit där. I gnällfällan. Man vet kanske att det inte hjälper. Men åh, vad skönt det känns att bara få ösa ur sig det som inte känns bra.
Mm, det har beskrivits som att gunga gungstol. Något att göra, men man kommer ingen vart. Men inte bara det. Det kan också få negativ effekt på mig själv, på de omkring mig, kollegor, vänner, på det jag ska få gjort. Och det kan också vara negativt för hälsan. Ja, idag ska vi prata om gnäll. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
Men så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
Ja, Boel, när gnällde du sist?
Ja, troligen på min son i morse för att han inte hade bäddat sin säng som jag tyckte att han skulle. Och det har hänt ett antal gånger.
Men då låter det, för att om jag ska svara på samma fråga så frågade jag min man. När gnällde jag senast? Han bara, men han kom igen hela tiden på mig. Du är aldrig nöjd. Och sen började det så här urarta till en diskussion om, okej, men när du blandade 40 mörk och 40 ljustvätt, det är ju inte gnäll. Det är ju liksom instruktioner om att inte sabba mina kläder. Och sen så hamnar vi i det här som jag tänkte fråga dig. Det var kanske en uppmaning att bädda sängen snarare än gnäll. Fast du kanske känner att du har gjort det så många gånger.
Ja, det är därför det blir gnäll. Och jag vet ju då, jag menar, jag håller på att lära mig om det här med organisationsförändring och beteenden och människor. Så jag vet ju att det jag ska göra är att liksom ropa hurra och rädda honom när han väl bäddar sängen. Men det blir tyvärr mycket mer gnäll för att han inte. Så där har jag lite att jobba på.
Ja, det är ganska lätt att ta föräldraskapet som, eller äktenskapet kanske för den delen, som bra exempel på gnäll. Men vi försöker, och som tur var så ska inte vi själva reda ut det här idag, utan vi har med oss Liria Ortiz, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare, handledare i KBT och ACT. Och dessutom så har hon vunnit det stora psykologipriset 2017. Och så har hon skrivit en massa böcker. Det känns jättebra att ha med dig, Liria. Välkommen!
Tusen tack! Och tack för att ni har bjudit in mig.
En ära. Hur ser det ut för dig då med gnällandet på senaste tiden?
Oj, den där med corona har utlöst väldigt mycket gnäll. Framförallt i början, när corona kom ungefär februari, då hade jag inga uppdrag i cirka 3 månader. Och då det var verkligen på topp. Och vad gnällde jag? Det är det som mest irrationella. Om corona. Och någonting som jag inte kan påverka alls. Men ändå lika väl var det. Men tänk om det corona inte hade kommit, då hade jag kunnat, och då hade det hänt, och då borde det vara, och då alla dessa saker.
Men jag tänker att det är klart att vi inte kan påverka det. Borde det inte ändå vara så att det är okej att gnälla om det vi inte kan påverka? För någonstans måste ju liksom frustrationen ta vägen, eller vad säger du?
Jo, men det som är, och det är inte något problem om vi säger vi gnäller, säg 15-20 minuter eller vi träffar en vän och då det är kortvarigt med andra ord. Problemet är när det beteende upprepar sig. Det är det som är skadligt, för att samtidigt det har visat sig att serotoninhalterna i början när vi gnäller, då ökar för att vi har en tillfredsställelse av det. Men på lång sikt, då ökar det inte längre. Och då behöver vi göra mer av samma sak för att nå samma effekt. Så visst, men min rekommendation är alltid, ge dig en tid där du gör det. Och ibland intensiv, säg 15 minuter. Då går jag, jo men det här, corona, eller min man, eller min son, eller... Men sen, stopp. Gör något annat.
Därför att, vad är då gnäll och vad är det som gör att det kan vara skadligt för oss, säger du, Liria?
Det är det här att ju mer vi gör det, då det är såna hjärnan reagerar också. Och till exempel det som man uppnår i början, det slutas av uppnå. Den där känslan av gemenskap som vi kan få med andra. Den där känslan att det är bara jag som säger sanningen på den här arbetsplatsen. Sen tar det slut och då blir det bara negativt för att man känner att ingen lyssnar på mig och det stämmer. Folk börjar undvika oss om vi gnäller alldeles för mycket. Och så det kommer negativa känslor istället. Det som i början var förstärkande blir precis tvärtemot senare. Man blir väldigt isolerad, väldigt ensam.
Men vad intressant. Och jag tänker, gnäll känns ju inte som ett vetenskapligt ord, men finns det liksom en vetenskaplig
Nej.
definition? Nej.
Nej, det finns det inte. Jag har valt att definiera det som att det är ett beteende som upprepas. Ibland får jag frågan, vad är skillnaden med ältande? Ältande har som syfte att man ältar kring ett ämne. Gnäll, det gör vi över nästan allt. Och samtidigt vill jag alltid påpeka att gnälla handlar inte om att kämpa för sina rättigheter eller andras rättigheter. För att då finns ett syfte. Det finns ett beteende som gör att man vill uppnå någonting konkret. Man inriktar sig på lösningar istället. Men gnäll är den där upprepande av samma sak som aldrig tar slut. Och som inte är ute efter en lösning. Såklart, syftet kan vara att reglera våra känslor. På grund av det vi var inne på tidigare. Då känner man att jag är den enda som ser verkligheten som det är. Eller jag är den enda som tänker på det här eller något annat. Men tyvärr är det där att det som i början hjälper oss att reglera våra negativa känslor. Sen blir det en cirkel.
Så att vi ska se gnäll i lagom doser som naturligt och en naturlig del av det mänskliga livet. Men vi behöver ge akt på så att vi inte fastnar i det, för då är det skadligt alltså.
Precis,
Det låter
precis.
som att själva proceduren att gnälla i sig, den innehåller inget konstruktivt problemlösande, vilket ju gör att såvida inte någon annan lyssnar på gnället och går och agerar på det åt mig, så kommer jag inte närmare en lösning, utan jag kommer bara komma tillbaka till
Nej.
Typ av negativt cirkelresonemang om saker som inte funkar.
Det stämmer. Det stämmer. Vi stannar där. Och återigen, med risken att bli lite tjatig. För att förstå den där måste vi förstå att i början, funktionen och det vi uppnår är att känna att det är jag den enda som.
Ja.
Men problemet är, som du var inne på, att på sikt man kommer tillbaka. Mm. För att vi löser inte något problem med det.
Ja, du nämnde att vi får i början i alla fall ökade serotoninnivåer av att gnälla.
Det stämmer.
Och det är väl ett hormon som får oss att känna att vi liksom, att vi är något att räkna med, att vi klarar av saker. Lite sådär, eller?
Ja. Jo, för att det som gör är att i början framförallt, det uppnås en del känsla av gemenskap. Och då är det någonting som är positivt för oss. Samtidigt kan öka vår känsla att det är jag, den som säger, den som gör, den som säger som det är. Och det också ger en känsla, ökar serotonin i den där. Problemet är det som vi var inne på tidigare, att den där senare, kollegorna lyssnar inte längre, eller familjen lyssnar inte längre. När du gnäller på din son, det är säkert att i början lyssnar han, eller när du gnäller på din partner. Ja, men sen, hon kommer och säger samma saker hela tiden. Mm. Och då lyssnar man inte längre. Och många gånger kan det göra att man känner sig frustrerad istället.
Mm.
På det viset menar jag att det som i början var positivt, sen blir den där onda cirkeln som ni var inne på.
Vad kan man göra då? Men till exempel på en arbetsplats. Om man har en kollega som man tycker har fastnat i att gnälla om samma sak. Eller kanske gnälla om olika saker. För det kan ju vara lite känsligt också. Hur kan man framföra det här?
Ja. Och den första som jag brukar säga. Kom ihåg att färda inte din kollega. Det handlar inte om att straffa ett beteende. Men samtidigt, uppmärksamheten är nyckelordet i den här kontexten. För att säga att din kollega som alltid gnäller kring olika saker, börja prata om chefen, för att det är det som brukar vara ganska vanligt. Och om vi säger att du ger 1-2 minuters uppmärksamhet och sen säger du någonting istället, okej, men vad vill du göra av det? Och den som gnäller brukar säga, ingenting, det är chefen som måste göra. Okej, men vet du vad, kan vi prata något annat nu?
Mm.
Det är den här att kunna avleda uppmärksamheten. Och såklart, här kan det göras i olika grader. Den första är det, men om personen fortsätter att lämna situationen så småningom.
Mm.
För att förr eller senare måste man markera att vet du vad, det är inte okej. Ibland rekommenderar jag att man tar ansvaret på sig själv. Vet du vad, när vi pratar om det här gång på gång mår jag inte så bra. Jag kan inte njuta min fika eller vad den handlar om. Så kan vi nu. Och återigen, om det inte ger resultat, då se till att lämna situationen. Att på något sätt markera. Men samma fråga kan man ställa kring cheferna. Och jag vet att några förespråkar den här med nolltolerans. Jag är inte på den linjen. Utan jag är mest på att lyssna på den medarbetare som gnäller. Börja där. För att ibland avfärdar vi väldigt snabbt någon annan som att hen bara gnäller. Utan lyssna först. Och se om det går att kompromissa, hitta någonting. Och sen kan man såklart ha ett samtal om att vet du vad, när du gör så, då skapar den här och den här. Men den första är att lyssna verkligen på vad den andra får att säga.
Så om vi nu vill konvertera en gnällare till en ognällare så behöver vi först lyssna på den personen. För annars riskerar han eller hon kanske att göra det ännu mer till sin identitet. Lite som du sa. Jag är minsann sanning, säger hon. Och ingen orkar med mig. Så först att lyssna och kanske visa då att men jag respekterar det du säger. Och jag hör, jag förstår att det här är jobbigt för dig. Men sen också som du sa att istället för att kanske säga att det är fel det du säger. Förklara att när jag får höra det här hela tiden så... det blir inte så kul. Min arbetsdag blir liksom tråkigare.
Precis.
Men Liria, har du erfarenhet eller har du läst om det här? När man ställer den här motfrågan som du sa. Okej, vad vill du göra åt det här? Vad brukar det resultera i? Är det ett uppvaknande eller brukar det vara att man går i försvar?
Tyvärr de allra flesta gånger resulterar i att vadå? Det är inte mitt ansvar. där samhällets ansvar, när det handlar om corona nu, när det handlar om chefen, när det handlar om våra partners, att det är den andra som måste göra någonting, inte jag. Samtidigt, det är den där, om vi bara frågar och stannar där, tyvärr brukar inte resultera i beteende förändringar. Det som brukar resultera är att vi är konsekventa med våra egna beteende. Till exempel, okej, det är helt okej att du inte vet vad man ska göra. Eller okej, jag lyssnar på att du säger att det är chefens ansvar. Samtidigt som kan vi nu prata om något annat.
Mm. Så att man matar inte, eller, man matar inte, eller, jaha, nej men gud vad jobbigt, utan så här, man kan möta där, man liksom så här, man markerar på något sätt att det här inte får fortsätta med mig i alla fall på något sätt, och då, ja.
Precis, och den där är det centrala, att vi inte fortsätter att ge näring till den här, för att det är... Ibland när jag föreläser brukar jag göra en sån här lite rolig som handlar om att börja med att fråga, känner du någon som gnäller? Och alla säger jo, självklart. Hur besvärliga är de i en skala mellan 1 och 10? Och det brukar vara ganska högt. Och sen frågar jag, gnäller du? Gör du det? Ja. Hur besvärlig är du? Och då såklart är det mycket mindre. Vi uppfattar våra beteende. Vi ser inte att vi bidrar till den här. Därför är det så viktigt det du var inne på. Att inte fortsätta att ge näring till den här. Och som sagt, nyckel är uppmärksamhet.
Mm. Så det här att ge akt på sig själv kan vara en viktig sak att ta med sig för känner jag själv. Och för dig som lyssnar kanske. Du var ju inne på det här, Liria, att ofta gnäller man om chefen. Därför att ja, det är någon som har mer makt än en själv. Och om någonting då är dåligt så kan man ju tycka att det är chefens fel. Chefer har dessutom inte alltid tid med allt de förväntas göra. Så det kan ju vara lite svårt. Men då kanske man nästa gång man sitter där och liksom märker att man gnäller på chefen. Att man då skulle vända det till. Ja, vad skulle vi kunna göra för att förändra det här? Ofta kanske det bara handlar om att faktiskt berätta för chefen om någonting som man tycker skulle förändras.
Precis. Att kunna på något sätt säga okej. Okay. För att ibland, säg att i början, om det är en chef som man känner att chefen inte gör sitt jobb på ett bra sätt, då i början kanske är det till och med bra. För att man kan inte konkretisera i början. Vad är det som man är missnöjd med? Och senare tar man steget att prata med chefen. Att prata med andra. Göra någonting konkret. Då kan det vara bra. Problemet är återigen. När det blir mer och mer och mer. För samtidigt har vi ett annat problem. Säg att man har gjort allt som man kan göra. Man har pratat med chefen, man har gått i facket, man har vad vet jag, gör allt som möjligt. Ingenting har gett resultat. Då såklart att den här kommer att resultera i mer gnäll. Mer och mer och mer. För att många gånger chefen har inte den där, lyssnar inte att färda allt sådant att ni är våra gnäller, ni är våra kritiska och så vidare. Så det kan också vara att det är som någon sorts ventil för organisationen. Mm. Därför många gånger brukar jag säga att på organisatorisk nivå måste man kunna ge plats för att medarbetarna ska uttrycka att de är missnöjda med något. Och lyssna. Och inte vara som sagt. Den där har jag fått som, vad ska man säga, kommentarer så pass många gånger. Medarbetarna som säger, jo men jag har pratat med min chef. Men nej, chefen säger bara, men det här går ingenting att göra någonting åt det, eller affärda en, eller, och då såklart.
Då fastnar man i gnället, det var ju precis det du sa där i början, att man kan inte avfärda. Så att,
nej, inte.
Så det är viktigt att visa, sen kan jag ju säga att ibland, jag kan känna igen den här situationen, att en ledning, några som fattar beslut säger så här, tack för er feedback, vi tar med oss det här, och så händer ingenting och så blir det ett mönster, och då kan man ju lätt bli lite uppgiven naturligtvis.
För jag tänker, där kommer vi ju in på, nu har vi pratat om hur man liksom kan bemöta gnäll, att liksom, det är upp till mig att välja hur jag bemöter det, och liksom, ja, jag kan inte bestämma att någon ska sluta gnälla, men jag kan välja hur jag bemöter det, både i ledarposition eller anhörigposition, eller vad man ska säga. Men då landar vi lite det här, om jag är då en som känner att jag har gnällt, jag tycker att jag kanske har försökt att vara konstruktiv och klaga på ett, eller inte klaga, ja, komma med konstruktiva förslag, men nu så märker jag att det får ingen effekt. Hur gör jag för att själv sluta klaga?
Då är det så att om du har, den första som kanske ska man tänka, att vår hjärna lurar oss. Vi säger till oss själva, jag har gjort allt. Kom ihåg, det är ingen som kan göra allt. Så börja gärna med att konsultera andra. Konsultera dina kollegor, konsultera, vad vet jag, andra som kan ge dig vägledning om hur skulle man kunna göra på ett effektivare sätt. Och sen, om det är så att du känner att det händer absolut ingenting, har du möjlighet att gå någon annanstans, att arbeta någon annanstans? Om du inte har den möjligheten, då arbeta med dig själv för att kunna acceptera just nu, och den här är central, just nu kan du inte påverka situationen. Hur kan du överleva? Det låter lite starkt, den här situationen, den här chefen eller vad den handlar om under en tid. Samtidigt som det som ger hopp i sådana situationer är att börja förbereda sig för en förändring. Säg att nu kör du fast, du har småbarnsförälder eller något annat, och då kan du inte gå vidare och bara lämna jobbet. Okay. Då förbered dig. När saker och ting blir lite bättre om ett år, kan du börja plugga något annat? Kan du börja fråga efter andra jobb? För att annars, som sagt, om vi bara accepterar utan att kämpa för någon förändring, det kommer att påverka vår psykisk hälsa väldigt negativt. Utan det är den där kombinationen som är ibland jättesvårt, men samtidigt väldigt hjälpsam. Att acceptera just nu kan du inte förändra något. Samtidigt börja förbereda dig för att kunna lämna platsen om det är så att nej, du gjorde allt som du kunde och det kommer inte att förändras. För att ibland, det beror på allvar i situationer såklart, ibland väntar man och kanske chefen lämnar organisationen eller det finns andra förändringar. Men jag brukar säga, vänta inte på att det ska läsa sig själv, utan gör gärna någonting. Förbered dig för att du kan inte påverka just nu, men i framtiden.
Och det är väl ett mer konstruktivt sätt att hantera sånt som man upplever är problem då. För att som du säger, om man upptäcker att man gnäller om någonting ofta, då kan man ju passa på sig själv och tänka, okej, vad har jag gjort för att förändra eller förbättra situationen? Sen kanske man gör det man kan, och då har vi blivit konstruktiva istället för gnälliga. Ja. Men om det faktiskt inte går, istället för att återigen hamna i gnällfällan, att göra vad vi kan, som du säger, fundera på om man skulle kunna byta jobb. Och om det inte går just nu, så kanske de här barnen man är ensamstående förälder till faktiskt blir äldre om några år, och då kan man göra det då. Och då, jag tänker att just den här känslan av att jag själv har inflytande över situationen, det känns som att du säger att den hjälper oss att skydda oss från gnäll. Liksom.
Oh ja. Jo, för att känslan av kontroll brukar hjälpa oss vanligtvis. Det som i sådana kontexter orsakar psykisk ohälsa är när vi känner att jag kan inte göra någonting. Och sen hjärnan lurar oss också där. Hjärnan säger att den här kommer alltid att vara så. Och då såklart, vi mår jättedåligt av den där. Kommer jag alltid att ha samma chef? Jag kommer alltid att ha samma kollegor? Jag kommer alltid att ha samma... Wow! Då såklart blir det jättejobbigt. Om vi tänker, jo, just nu är det så. Det är jobbigt. Det handlar inte om att färda det. Det är jobbigt. Samtidigt som jag håller på att förbereda mig på att i framtiden kunna göra något annat. Jag vet, det är sådana jag kan lyssna lyssnarnas tankar. Jag vet att om det är någon lyssnare som är ensamstående, så ska jag säga, jo Liria, men jag har inte tid. Det stämmer. Det är jobbigt. Samtidigt som, tänk på att ibland kan man introducera nya rutiner. Istället för att titta på TV kan du gå någon kurs på distans. Jag menar att förbereda sig på lång sikt, att det är någonting. För att det ökar hopp, helt enkelt. Och det kommer att hjälpa att stå ut i de svåra stunder.
Jag tänker också på om man märker att man gnäller och man märker att man kanske inte har så mycket inflytande, man är inte chef, man är inte beslutsfattare. Undrar hur stor förändring man själv skulle kunna få att hända genom att istället för att gnälla börja inspirera. Det kanske är någon liten grej man kan göra själv som skulle kunna visa för chefen. Kolla, det här sättet som jag förespråkar, det är ju bättre. Men jag tänker att ofta blir ju vi människor mer villiga att följa någon om man liksom inspirerar.
Ja. Och det är väldigt intressant det du säger, för att här har vi de små beteende som man kan göra. Säg att komma, det kan låta som en bagatell, men säg att komma till jobbet och hälsa. Det är inte alla som gör det. Säg att när man ser en kollega som har väldigt mycket jobb. Vill du ha en kopp kaffe, en kopp te? Det är dessa saker som vi många gånger anser att men de kommer inte att förändra organisationen. Såklart inte. Men det kommer att förändra arbetsmiljö här och nu. Och det du var inne på, att då chefen kan modelleras också ibland av den här. Titta, den här personen gör på det här och det här viset. Det som såklart man måste vara lite försiktigt och kanske ibland konsultera andra är att det inte blir en kamp med chefen. Mm. Att titta, jag gör det bättre än du. Mm. Och så vidare. Det måste man vara lite försiktig. Men annars jättegärna. Ibland till exempel, säg att i en arbetsplats skulle man kunna göra en övning tillsammans. Vad kan vi göra varje dag för att stödja varandra?
Mm. Ja, nej, jag tänkte det låter som och jag fick en bild av att när man gnäller är man väldigt inne i sig själv. Jag sitter inte och gnäller åt Boel till exempel och säger så, ja, men jag ser ju hur Boel har kämpat med XYZ. Man är inne i sig själv och att om du kommer och ska vi gå och ta en kopp kaffe så lyfter jag lite ur mig själv en stund. Snarare än att om du skulle komma och säga så här, men nu får du ju säga någonting positivt. Det kanske inte jag är mottaglig för när jag sitter och gungar som allra bäst i min gnällstol. Men däremot att någon kommer och liksom bara, jag får flytta mitt fokus från mig själv en liten stund. Så får jag i stunden hjälp med min akuta arbetsmiljö. Även om jag förmodligen, om jag är en gnällig person, kommer återgå till att gnälla. Men just där kan vi hjälpa oss själva och varandra.
Ja. Precis, för där har du en stor poäng också. Och det är det att när man har fastnat i den del som du kallar för knäckfälla. Det som händer då är att vi tillskriver de andra dåliga, elaka intentioner hela tiden. Det ökar mer och mer. Och precis det, om vi börjar med att kunna se, jag vet inte vilka intentioner finns det. För jag vill alltid säga, såklart att det finns elaka människor. Det är utan någon tvekan det. Det handlar inte om det. Men samtidigt att kunna tänka att kanske om chefen som är en person. För att ibland så tillskriver man cheferna så stor makt. Och framförallt mellan cheferna har det väldigt jobbigt också. De mår inte alltid så jättebra. Och om man skulle kunna tänka, okej, min chef gör vad han kan. Istället för att min chef vill inte att. Min chef är också i en position som kan inte påverka alla gånger. Framförallt tempo om organisationer. Då tror man att chefen vet vad som kommer att hända. Och framförallt mellan cheferna många gånger är nästan lite okunniga som medarbetare. De vet inte. Och det är för att de inte vill. För att organisationen ibland fungerar på det viset. Så jättegärna den där att inte bara tänka på att den här handlar om mig. Utan när det går att kunna också tillämpa den där med känsla med andra. Att kanske okej. Som sagt, cheferna kan vara elaka utan någon tvekan. Jo, men inte alla. Den där måste vi alltid tänka för att vi tillskriver många gånger chefer. en mat som de inte har. Och vi tillskriver dem dåliga intentioner många gånger som de inte heller har. Så den där relativiserat, att kunna nyansera bilden många gånger, kan också hjälpa oss att kunna se. Och det som ni var inne på tidigare, som är väldigt centralt, vad kan jag göra? Och då som sagt, att kunna titta. Jag var inne på den där, kanske göra en övning med, tillsammans med kollegor. Hur kan vi hjälpa varandra? På vilket sätt? Nu i corona har ni sett några klipp ibland från vår personal där de dansade tillsammans. Och det är dessa små stunder som okej, sen återgår man till en väldigt pressad situation. Men i stunden får den där känslan gemenskap. Vi sitter i samma båt. Och titta, och vi skrattar nu under den här 5 minuter. Okej, det ger någonting annat.
Jag tänkte på om man vänder på det hela och tänker sig att man är chef. Och så tycker man att man har någon som bara gnäller. Då har jag hört att en del tycker att man kan ta en gnällare och ge den lite mer makt faktiskt. Alltså ta med den in i något rum där man diskuterar viktiga saker. För att då sätter man också större press på gnällaren att faktiskt vara konstruktiv. Och kanske ta ansvar för resultatet. Tror du att det är lyckosamt, Lydia?
Det kan ge resultat. Och framförallt om den personen vill ta med ansvar. Och då samtidigt, om som chef väljer man den strategi. Tänk på att kanske du går till den medarbetare och du säger jo, du kan få mer ansvar på vad den handlar om. Men var beredd på att personen kan säga nej, det vill jag inte.
Mm.
Det är inte mitt ansvar, det är du som måste lösa den här. Eller något annat.
Mm.
Men när det fungerar jättegärna, det är en, jag brukar säga, prova olika strategier och se, funkar det? Fine. Fungerar det inte? Ha plan B.
Mm.
Vad gör jag då?
Mm.
För att det kan hända, och som sagt, då det är fantastiskt, för att då personen kan ta ansvar för något område, för någonting, och kanske bidrar. Och kanske kommer andra talanger också. Det är det att när personen får mer ansvar kan det säga, oj vad roligt, och kanske blir någonting annat. För många gånger nya omständigheterna gör att vår beteende också förändras. Och vår sinnesstämning också förändras. Så kanske prova gärna.
Ibland när jag läser och lär mig om beteenden och hur man kan förändra beteenden, Så ser jag att det är mer effektivt att istället för att bestraffa ett beteende man inte vill se, så ska man belöna de beteenden man vill se. Finns det något sätt att jobba så här med gnäll? Att kanske både som medarbetare eller chef, beslutsfattare, konstatera att om det är mycket gnäll någonstans, så kanske det är en indikation på att vi behöver lyfta fram. Vad är det vi faktiskt gör och vad är det faktiskt som det leder till som vi kan fira och uppmärksamma? Tror du att gnäll ibland kan vara någonting som händer när det finns ett glapp?
Ja. Och då, det som är tipsen där är att fundera gärna. Den första, det som vi var inne på, uppmärksamma mindre själva gnällbeteende. Och uppmärksamma mera när den medarbetare kommer med en lösning, något förslag. Ge mer utrymme, ställ frågor, hur tänker du då, på vilket sätt, när det går såklart att kunna säga okej, men det är jättebra. Och kanske kombinera med det som du var inne på tidigare, vill du ta ansvar för det? Skulle du vilja göra det? Men många gånger är den där så fort. När man pratar om beteende måste vi också tänka att det verbala beteende är också ett beteende. Det vi säger. Att det är inte bara någonting man gör med kroppen till exempel. Utan, och då den gången, säga det bara en gång som medarbetare, visar intresse för något annat. Ge uppmärksamhet just då, i den stunden. Och för att exemplifiera den här. Kanske kommer vi till en mer vardaglig nivå. Du var inne på den där att din son ska städa rummet. Okej, kanske din son städar inte hela rummet. Vad är det vanliga reaktion från en förälder? Ah, du har inte städat rummet. Men säg att din son säger, jo men jag har båda sängen. Det uppmärksammar man inte. För att den andra gör inte precis som vi vill. Och med medarbetarna är samma sak. Kanske medarbetarna börjar med meningen så att det är alltid konstigt med dessa omorganisationer. Visst, någon gång kanske blir det bättre. Vad brukar vi uppmärksamma den första delen? Vi låter passera den andra delen. Men om vi säger, jo, ibland har det blivit bättre. Har du erfarenheter och när har det blivit bättre? Vilka omorganisationer? Så det är återigen den där vad vi uppmärksammar, vad vi väljer att kunna kommentera från det som medarbetare säger, som kommer att öka frekvensen av vissa saker. Och det är ett sätt att kunna kalla också på något sätt mera sådana beteende. Att titta. För att ibland är det omedveten såklart. Men någonstans känner man, oj, chefen uppmärksammade att jag har sådana erfarenheter. Ah. Och då känner man sig uppskattad. Och såklart, det är en fin balans många gånger. Att hitta en balans menar inte att färda den första delen. Kanske låter lite avancerat, men ibland är den där att börja ju om organisationer kan vara lite jobbiga, samtidigt som du säger att du har haft en bra erfarenhet. Och varför den här? För då visar vi att jag lyssnade på det du hade att säga, att om organisationer är jobbiga, och sen kommer man med samtidigt som. Det vill säga, det kan finnas i samma plan, i samma tanke, att du har haft den här erfarenheten. Och då såklart, många gånger, det handlar väldigt mycket om, återigen, om vad vi väljer att uppmärksamma.
Mm. Och för att knyta ihop då, så kan vi konstatera att när vi gnäller så väljer vi ju helt klart att uppmärksamma det som inte funkar och det som inte känns bra. Det är okej. Och kanske ska vi kalla det för att vädra då, Liria. När vi liksom en kvart så där spiller. Mm. Men att någonstans när vi fastnar i ett mönster av att bara prata negativt. Då har vi gått i gnällfällan.
Att vi förstår att när jag gnäller så kommer jag kommer få gnälla igen. Är det det jag vill? Eller vill jag gnälla av mig? Och sen, okej, men nu då? Hur gör vi framåt? Och jag tänker just att om det är någonstans man kan öva på att inte gnälla, så kanske det är just med omorganisationer som ett konkret exempel. Men också väder och såna här små vardagliga grejer där man kan öva på att vända gnället till något annat. Men ibland är det, jag håller med, få gunga lite gnällgungstol en liten stund. Men då förstå att det här behöver jag komma ur. Jag får en liten liksom, kick av det här i början, men det blir inte bra i det långa. Det här tror jag vi kan verkligen utgå från oss själva, möta varandra i både privat och på arbetsplatsen.
Mm. Precis, för jag har en väninna som hon var en av de första som jag kände när jag kom till Sverige. Och vi har haft kontakt i många år. Och vi noterade att ju äldre vi blir, mer gnäller vi. Och om vad då? Om hälsan framför allt. Att vi har krämpor, vi måste besöka läkare, vad vet jag. Och då när vi noterade det, då kom vi överens. Okej, de första 15 minuter kommer vi att knälla om allt och alla. Våra partners, din dotter, vad du vill. Men sen kommer vi att prata om något annat. Och det är precis som du var inne på, det är jätteskönt. En ämne som jag brukar göra ibland också i föreläsningar är den där. Prova att knälla väldigt koncentrera en minut på vädret. För att det brukar vara så, när det är varmt, då knäller vi för att det är varmt. När det är kallt, för att det är kallt. Okej, och då får vi den känslan, det är skönt att göra det. Fan, gör det. Det handlar inte om det. Det är när det blir repetitivt och det påverkar oss negativt. Men annars att göra det då, såklart, det är helt okej.
Så för att tala i bilder då, så om det regnar eller är för varmt, gnäll koncentrerat en minut. Sen är det dags att ta på sig solkepsen eller regnjackan och gå ut och möta verkligheten helt enkelt.
Himla bra bild, himla bra, precis.
Och kanske har vi fått gnälla av oss om vädret, så kanske vi har liksom gnällt av oss, och då flyttar vi inte gnället till någonting som rör jobbet. Så det kanske är bra att bara hitta någonting att gnälla på, så vi får vara klara med det för dagen. Tack så jättemycket. Det här var superintressant. Tack för att du bjöd på dina erfarenheter och klokskaper.
Susa, tusen tack för att ni bjöd in mig. Tack.
Och vi ska passa på att berätta att du har ju faktiskt skrivit en bok om, den heter till och med Konsten att gnälla, eller hur?
Precis, stoppa gnäll hos andra och dig själv. Precis.
Jättefint. Och vi har en samarbetspartner, motivation.se, det är ju Sveriges ledarskapssajt. Där finns artiklar om allt möjligt, det handlar om ledarskap, motivation, inte minst. Och vi har till det här avsnittet valt ut en artikel som handlar om det här med att motivation också faktiskt hänger ihop med vår attityd. Det handlar om eget ansvar också, helt enkelt. Och vi lägger en länk till den artikeln i inlägget som vi brukar.
Och med det så tackar vi Liria, vi tackar er som har lyssnat, vi tackar våra partners motivation.se och vi tackar Agda Media för den här produktionen. Vi hoppas att ni vill och redan gör följer oss i sociala medier, framförallt på LinkedIn där vi är väldigt aktiva. Interagera med oss, skriv gärna kommentarer, ge oss recensioner, lyssna vidare, ta hand om varandra, så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.